Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ibland måste man få ha lite roligt på jobbet. I avsnitt 290 av Vi Bilägares podcast testar vi sportbilar. På med säkerhetsbältet, för nu kör vi. Hej och välkommen till Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Som sagt, det blir sommarnöjen på jul idag och jag ska presentera mina gäster här i studion. Vi har faktiskt Joakim Bergqvist här. Hej!
Hej!
Hur är läget?
Det är väldigt bra. Kul att vara här.
Ja, vanligtvis så kan vi ju läsa dina alster i vår systertidning Klassiker och även höra din ljuva stämma i deras podd, Studio Klassiker. Men nu är du här och det var ju förstås för att du var med och körde de här tre sportbilarna.
Ja, jag har krafsat på Anders dörr sedan jag fick reda på det här och försökt att ta mig in och försökt att tränga mig in i det här testet och eliminera de andra som skulle köra. Så att...
Du lyckades.
Jag lyckades, precis. Ja,
grattis.
Tack.
Anders Helgesson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, det var du som höll i det här testet.
Ja, visst.
Hur pitchar man in idén om att testa Ford Mustang, Jaguar, F-Type och Porsche 911 i Vi Bilägare nummer 10 som det är?
Man tittar på Kalle Karlqvist och med bedjande ögon och sen låter man Kalle sköta jobbet. Och det gjorde han. Vi fick.
Ja, gud vad bra. Ja, vi ska prata om det här lite senare. Men först måste vi faktiskt prata lite långtest också. Joakim har ju lånat en av långtestbilarna i årets stall, Nissan Qashqai.
Ja, precis. Den låg ju lite efter. Den var ju långt ifrån 4000. Det hände ju en liten incident med den i början på året.
Det gjorde ju
det. Blev lite bucklig och sådär. Så jag tog den på en ganska lång resa, så det blev 600 mil. Så nu är den i fas med de andra bilarna. Jag åkte neråt i Europa, ner mot Italien.
Okej.
Okay. Och det blev en ganska varm resa för den där bilen. Dels autobahnkörning som är ändå lite mer plus än vad man kör i Sverige. Och sen när vi väl var i Tyskland så var det närmare 40 grader varmt. Och då började det hända riktigt spännande saker. Bilen dog mitt inne i en stadskörning och sådär. Och så kom det upp batterifel och uppsök återförsäljare och liknande. Och ja, och mycket så här assistanssystem som slutar fungera. Och en AC-anläggning som började trycka ur sig mycket... Ja, en vit rök när man var fort och körde fort.
Kan du köra bil?
Jag kan köra bil, men mina passagerare blev, när de skriker till på autobahn att det ryker, och då säger de så här, och då hade vi precis sett en Volkswagen Multivan som stod och brann bredvid på vägen. Så de var väl lite
dramatiskt.
Dramatiskt, precis. Mm. Så de tänkte väl att nu börjar den här bilen brinna också.
Att det skulle ha hoppat över, så att säga.
Ja, lite så. De hade precis men det gjorde den inte, dessvärre.
Dessvärre, vad säger de fina?
Nej, men jag är faktiskt imponerad av Qashqai. Jag trodde att jag skulle få extremt ont i min rygg när jag körde den där bilen. För stolarna är ju ett skämt när man tittar på dem. Det är nästan inga inställningsmöjligheter. De är väldigt tunna, väldigt billiga stolar. Men på något sätt så sjönk min rygg in i de där konstiga skumgummi-stolarna. Och de ganska okej ändå, får man säga. Så en skaplig långfärdsbil faktiskt.
Mm. Det kan ju vara bra att veta för de som kanske ska tänka på en Europa-resa nu på sommaren. Om man... lite räds lite grann det här att flyga med säkerhetskontroller.
Absolut.
Och allt vad det innebär.
Man hinner ganska många timmar ner i Europa innan man har gått igenom säkerhetskontrollen på Arlanda. Så att, ungefär. Det är väl 6 timmar, eller vad de säger på Arlanda. Då hinner du ner i Danmark i alla fall på de timmarna.
Med tanke på många som dessutom har bommat sina flyg.
Ja,
jag gissar att det inte liksom finns jättemånga fribiljetter över.
Nej, så det är det nog inte göra. Så att...
Och det har ju hänt saker. Jag ska ut och flyga nästa vecka och åka ner och titta på nya Honda Civic. Och vi får ju våra biljetter och där står ju biljettpriserna. Och jag flyger, inte fakirflyg, men det är hyfsat tidigt på morgonen och det är med 16 mellanlandningar typ. En mellanlandning är det faktiskt bara. Jag överdriver grovt. Men de här biljetterna tidigare, före pandemin och när vi reste lite mer frekvent, de var ju ganska billiga. Det var ju sällan det kostade mer än 3-4 tusen att åka tur och retur Madrid. Mm. Det var nästan 12 tusen. Så det har, saker och ting har hänt i flygvärlden. Mm, så det är inte bara det att du måste köa, du måste dessutom betala väldigt mycket mer än man gjorde för 3-4 år sedan.
Mm. Nej, men jag tycker alltid tyckt att det är ett väldigt trevligt sätt att resa på också. Just att man kan stanna var som helst, att man har lite... Man kan åka den här roliga vägen som man inte kan göra kanske om man flyger och tar en hyrbil. Liksom. Så att,
man ser någonting.
Man ser någonting om tiden man reser, precis. För att man upptäcker alltid något nytt på vägen. Så det,
ja. Jag glömde ju fråga också, Joakim. Vad hände då när de här felen uppstod? Var det någonting som du fick uppsöka verkstad för?
Nej,
eller var
det
bara en omstart?
Den fick kyla ner. Vi ställde den i en skugga i några timmar. Och sen så när det var kall igen så uppkom inte felet. Vi provade att starta om flera gånger och det var exakt samma fel fortfarande. Och märkte att den var väldigt trött i motorn. Den har ju ett litet mild hybridsystem det här. Så någonting måste ju ha hänt med batteriet. Troligtvis att det var värmeslag eller liknande. Men när den fick kyla ner sig så återgick den till normalt.
Mm. Och det var ju väldigt varmt i Europa.
Det var väldigt varmt. Så att det,
men
det,
40 grader eller mer än 40 grader.
Ja, närmare 40 var det. Det var nog kanske varmare faktiskt i vissa delar av Europa. Så det är intressant att se att de kanske som vanligt att många biltillverkare stressar ut grejerna riktigt. De hinner inte riktigt kyltesta dem eller värmetesta dem. Så att, det är inget unikt för Nissan egentligen.
Men... Även fast de skickar ut de här fancy pressmeddelanden att den åker genom en öken någonstans.
Precis.
Så, ja.
Mm, ja, får se. Det kommer en utförlig rapport i tidningen framöver.
Mycket bra. Anders, vad har du på långtestfronten?
Jag har ju ingenting egentligen.
Ett nytt.
Jo, nytt har jag, men jag har ingen långtestare. Den står fortfarande på verkstaden. Vi var halvt om halvt år att den skulle bli färdig för snart en vecka sedan. Men det har varit mycket för dem att göra. Folk kanske har varit sjuka, vad vet jag. Men... Jag har ju då Subaru Outback och den hade ju Claes Skarin oturen att bli lite påkörd med. Det är en liten lackskada på vänster bak var det. Och den har vi nu fått fixa till då. Och innan jag lämnade in bilen så ville ju verkstaden försäkra sig om att jag hade liksom inte glömt av min tid. För att jag hade fått vänta en styv månad på den här tiden. Och då fick jag då ett sms här 3-4 dagar innan bilen skulle in och då står det följande. Hej! Utropstecken. Din bil är bokad för reparation nästa vecka. Vi behöver veta att du kommer. Vänligen bekräfta sms eller telefon för ditt registreringsnummer TWP01C som är våran Subaru då. Och det är ju ett adekvat meddelande och jag bekräftar att men bilen kommer som planerat.
Det skrev du.
Med vänlig hälsning, Anders. Mm. Och det fick jag inget svar på. Det tycker jag är helt okej. Det här är väl autogenererat så det är rimligt. Ja, så var vi ju där och pratade med dem då när vi skulle eventuellt ha fått tillbaks bilen då för snart en vecka sedan. Och då sa de att de skulle återkomma och det gjorde de inte. Sen så dröjde det ytterligare några dagar så ringde jag igen här nu och hörde men hur går det med bilen? För det är ju sommar och det börjar bli semester och redaktionen splittras ut över alla sommarnöjen. Så att jag var lite nervös där men de sa att vi återkommer. Och det gjorde de via sms. Följande sms kom här för några timmar sedan. Hej, din bil är klar. Stänger idag 15. Ja, inget med vänlig hälsning. Inget utropstecken. Ingenting onödigt. Pang på bara. Det var lite roligt.
Det var inte ens ett komma för att separera där. Hej, din bil är klar. Inte ens ett komma
ingenting.
Däremellan eller någonting.
Inga skiljetecken överhuvudtaget. Jag gissar att de är småstressade där borta. Eller så är den här sms-roboten stressad över någonting. Vad vet jag.
Det låter ju väldigt otrevligt för att vara en sms-robot.
Ja, liksom inte vänligen eller liksom
trevlig
någonting.
Sommar eller inget sånt. Nej.
Nej. Stänger idag.
Inga floskler, det är helt rätt. Vadå? Du får ju reda på informationen. Och liksom,
ja. Ja, men då får vi åka och hämta den. Och,
ja, du ska ta över.
Den ska jag ta över, så att det blir ju bra. Exklusivt för dig som lyssnar på podden. Testa vi Bilägare Premium för 29 kronor i månaden och få tillgång till alla våra tester och provkörningar digitalt. Det är ingen bindningstid och du kan sluta när du vill. Gå in på vibilagare.se/sommar22. Ska vi gå in då på och prata sportbilar i nummer 10 av vi bilägare. Även på webben dyker upp det här testet. Alltså Ford Mustang, Jaguar, F-Type och Porsche 911. Det var, ja, hur många år sedan det var vi testade en Porsche i vi bilägare?
Det har gått 35 år sedan Marianne Sterner testade Porsche i vi bilägare.
35?
35 år. Så att nästa gång det är dags så sitter jag på ålderdomshemmet. Nej, vi kanske kan göra det här lite mer frekvent ändå. Men Marianne testade Porsche 944 mot de då samtida konkurrenterna. Och det här var 1987 och det var bilägare nummer 18. Joakim har kanske koll på vilka det var som var med i testet.
Jag tänkte på de som körde, nej men...
Bilarna naturligtvis.
Bilarna såklart, ja, vi kan börja med den kanske absolut sportigaste. En sportig svensk, en sportig holländare. Volvo 480 ES.
Det är en fantastisk bild när Marianne lotsar den här ESen längst. Det här är faktiskt Formel 1-banan med på.
Ja, Hungaroring. Ring.
Det var
nyöppnad, den öppnade 86, så att det här var 87, så det var en ny och fin bana får man säga. Så att,
och Marianne laddar hårt.
Det kan man säga, för det är två hjul i luften och det är ganska, det fick vi inte till på det här testet. I alla fall.
Nej,
här är
inga hjul i luften.
Här är både en duktig förare och riktiga sportbilar i det här testet. Så
och roligt också hur Marianne då pitchade in den här idén, tänker jag. Vi ska dra till, vad var det någonstans, vilket land?
Ungern.
Ja. Det var andra tider helt enkelt.
Ja, precis. Det kan man säga. Vi tänkte åka dit i år igen, men nej.
Ja, och Marianne hade med sig 8 sportbilar. De kom dit dagen efter Formel 1-loppet. Jag gissar att de tittade på Formel 1-loppet. Nilsson Piqué vann tydligen. Det står i testet. Och man har haft 8 bilar med sig och man skriver ut det här testet på 4 sidor. Så det var en annan tid helt enkelt.
Det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Ska vi fortsätta med bilarna?
Ja.
Det är det som är intressant det här.
Absolut.
Så Volvo då inleder ju hela testet. Sen har vi en Honda Accord Aerodeck, den här lilla halvkombi eller en tvådörrars kombi kan man säga.
Ja, den som Volvo var jättesura på, för den kom precis innan 480.
Precis. Så det är lite samma. Sen har vi en Nissan 180 ZX. Ganska, ja, men en kul liten bil ändå får man ju säga. Den har inte så mycket hästar, men den passar in. Och sen har vi en Toyota Celica. Ganska ny presentation, alltså den framhjulsdrivna Celican här.
Den här motor. Riktiga, just den som sålde så fenomenalt bra där.
Exakt, och de hade väldigt bra. I alla fall, vi fortsätter. Sen har vi ytterligare japan, en RX7 Turbo. Du kör lite vankel här också. Mycket rolig bil, mycket varvvillig sak. Och sen så har vi kanske den enda bilen som ändå får räknas som en sportbil. Nej, nu var vi elaka mot RX7, men 944 S, en Porsche.
Jag sa här att det är bara utskrivet på 4 sidor och det är ju lite märkligt när man idag försöker, med våra tester i regel på en 12-14 sidor tror jag. Och Marians test är ju, det är ju huvudsakligen tabeller. Det är ju väldigt roligt att säga, hon har skrivit mycket tekniska data och sen plus och minus om varje bil.
Mm. Man kan ju säga att det är ganska spridda priser på de här bilarna också. Den billigaste då, alltså Nissan 180 ZX, den kostar 129,5. Upp till Porsche 944 S som kostar 288,000.
Ja.
Så det är ganska stor skillnad.
Ja, verkligen. Det är dubbla.
Så att det, är liksom, det kändes som att, jag gissar att alla ville köra Porsche, men de fick ta med den som en liten sån extra, en joker i testet. För den är ju ganska mycket bättre än de andra, får man ju säga.
Tog du någon inspiration av det här testet, Anders, när du gjorde nu det här moderna testet?
Ja, men lite inspiration har nog tagit ändå, även om det var, jag ska erkänna undermedvetet. Om vi tittar på priserna så var ju det stort spann för Marianne och det är ett stort spann för oss också. Det är just dubbla priset. Om man jämför den billigaste bilen i det här testet som är Ford Mustang, och jag kallar den billig, det är ju nästan ett hål mot oss vanliga människor, för den kostar ju fortfarande en ganska bra bit över 700 000 kronor. Men jämför man med Porsche 911 som också är med i testet, så är det faktiskt inte ens gång riktigt hälften, utan Porsche kostar ju över 1,5 miljon. Mm. Den är ju väldigt, väldigt dyr. Så att där finns det ju en liten likhet. Däremellan trycker vi en Jaguar F-Type.
Den hamnar ungefär någonstans mitt emellan. 1,2 eller vad hamnar den på?
Ja, strax under 1,2.
Strax under 1,2.
Mm. Och vi ska ju säga det direkt att Porsche som är med i testet, den kostar ju nästan 1,9 miljoner för att Porsches tillvalslista är extremt omfångsrik och absolut inte gratis.
Det är väldigt dyra tillval. Det är mycket läder och stygn och sånt där som är överallt inne i kupén.
Ja, men även bizarra saker har de som tillvalslistan. Den kan lasta 75 kilo på taket. Vill du kunna göra det, då måste du ha lastsystemet. Och det är väl krasset bara infästningspunkten.
Ja,
600 spänn. Ja. Det är liksom det är så här galenskap egentligen.
Mm,
däcksreparationskit, det är standard till våran Dacia. Det är standard till våran Subaru. Mm. 600 spänn till Porsche.
Ja, så de tar väldigt bra betalt för allt.
Och så där fortsätter.
Ja, man måste köpa det där jäkla däckreparations.
Vill du ha en ratt eller en typ så här? Ja, men det är nästan på den nivån att det är liksom, de tar bra betalt för det.
Vad har vi för tillval på de andra bilarna? Kan vi ta några exempel där på?
Jaguarens tillval kommer jag ihåg i huvudet. Metallic lack, och det var knappt 13 000 kronor. Klart.
Ja, den är väldigt rakt upp och ner kan man säga. Så att, den går ju att få, det Santorini Black heter ju den här, den klassiska svarta färgen. Men den finns ju också med otroligt många tuffa färger. Men då tar de nästan, vad är det, 75 000 för det eller något sånt där?
Oh, nej. Du kan få mer, 116 000 lite drygt. Ja. Då är den vit men frostad. Det är det dyraste alternativet.
Som sagt, så man kan göra väldigt många kloka beslut här när man väljer inte den färgen. Mm.
Nej, det kan, och Porsche kan naturligtvis mot en mindre merkostnad på ungefär, nu tar jag det här i huvudet, 91-92 000 någonstans, så kan du få vilken färg du vill.
Billigt, prisvärt.
Mm, och apropå färg måste vi ju nämna Ford Mustang. Den har ju figurerat lite på vår Instagram när det var ett fartyg på besök i Stockholms hamn.
Ja, jag hade ju nöjet att ha den där när USS Kearsarge var på besök här i Stockholm. Så att det blev ju naturligtvis en bild.
Och det var då du döpte om den här gråa färgen till Gunboat Grey.
Gunboat Grey, så för Fighter Jet Grey, ja. Färgen är faktiskt ett tillval. Den kommer med ett paket som just kallas typ Mac 1-paket, tror jag.
Stylingpaketet.
Ja,
det är du.
För typ 15 000 kronor, tror jag.
Då får man...
Vad får man?
Man får Fighter Jet-färgen. Man får orangea bromsok från Brembo. Bromsoken är ju likadana som de vanliga Mac 1, men de är orangea i den här. Sen har du också stripes på huvudet, svarta, mattsvarta. Och stripes på sidan av bilen. Och sen har du bullet-säten också, som från Mustang.
Och det hade Mustang. Inte våran bil. Den hade inte bulletsätena. Den hade tillvalet Recaro-stolar för 20 000 kronor.
Just det, just det.
Väldigt kramiga stolar. Man sitter ju när man sitter.
I vanliga fall när man har sådana här Recaro-stolar i halvsportiga bilar så är de väldigt, väldigt tajta. Du måste vara extremt smal för att du ska kunna komma ur och i den
stolen. Nu kommer Joakim komma till att han kallar mig tjock här. Han gör det
superelegant. Nej, det är rimligt. Det är ett sånt fult ord. Nej, men de här Recaro-stolarna, det märks att det är... Det är inte de klassiska CS-stolarna, utan de här är gjorda för USA-marknaden. För det är väldigt bra sidostöd, men du hinner åka en bit i stolen innan sidostöd tar emot. Och sen när du svänger åt andra hållet så hinner du åka en bit åt andra hållet.
Du tänker amerikansk kroppsform,
precis. Att ja,
det är
lite bredare. Jag märker så faktiskt, att det är som sagt väldigt djupa sidostöd. Ja, väldigt bra stol, men det är en ganska bred stol får man säga. Så.
Ja, och det här nu är ju supernördiga. Jag begär inte att någon egentligen har referenser, men om du har suttit i en... Ford Fiesta ST eller en Ford Focus RS av tidigare generationer.
Exakt.
Så var ju de, där kunde du ju inte flytta dig.
Nej,
i stolen.
Nej, det är väldigt, väldigt tajt kan man säga.
Det här är ju en soffa jämfört med dem.
Är det någonting som man kan justera också?
Det är inte så mycket justerande. Ryggstödet kan du justera och du kan väl justera längden såklart fram längst ned. Men höjden kan du justera.
Ja, men det är inget svängstöd.
Inget svängstöd, stämmer.
Och det var inte på Jaguaren heller.
Nej. Mm. Och de stolarna har ju också blivit nya. De har ju hänt någonting sedan den första F-tappen som kom för nästan 9 år sedan. För de första var ju riktiga fåtöljer som var i de där bilarna. Och det är en ganska kort kupé, så när man är lite längre så det blir ganska trångt i den där bilen. Medan de här var ju då skalstolar, väldigt, väldigt tunna.
Extremt tunna. Det var mindre än en decimeter tjocklek uppe vid nackstödet. Så att de var imponerande. Men det har ju gett ganska bra justermån på stolen. Så helt plötsligt kan ju en reslig man som du faktiskt åka adekvat i den där bilen. Det gick absolut. Ju inte innan.
Jag trodde väl också där att man skulle få extremt ont i ryggen av den här tunna lilla löjliga stolen. Men den var väldigt bra faktiskt. Även om den inte saknade svangstol. Så att det är imponerande. Sen har vi också Porsche-stolarna. Och det är ju självklart ett tillval. GTS då innebär att man får en stol som heter Sport Plus, Sportstolar Plus. Ganska skålad sak, men väldigt få inställningsmöjligheter. Och den sitter inte jag speciellt bra i. Men den här var ju utrustad med adaptiva sportstolar som allt går att ställa in i.
Ja, de går ju att justera på 18 ledder har Porsche räknat ut. Och det är givetvis då lårstöd och man kan naturligtvis höja och sänka stolen och justera ryggdynan. Vinkla stolen i framkant. Men man kan även, förutom att justera svängstödet, även justera hur mycket skålning du vill ha i ryggen. Precis. Och hur mycket skålning du vill ha i sittdynan. Och du kan även justera stolsvärmen individuellt mellan
ryggen och sittdynan.
Precis så.
Och det är otroligt skålat när man drar åt det värsta läget. Jag är en ganska pinnig sak, men jag kan knappt andas när jag drar åt den där i max. Och det är väldigt bra när man kan köra lite mer aktivt, men som sagt, det är svårt att andas när man kör lite längre sen. Då.
Och andas är ju bra, men jag tyckte, och jag tror de flesta av oss som körde den lite längre och bara liksom lät milen glida på,
ja, då är den
då
bra.
Initialt tyckte jag att den var väldigt hård. Väldigt hård. Men det är lite som... jag
gammal Mercedes-stolar.
Exakt. Du tar orden i munnen på mig, Joakim. Precis som en gammal Mercedes-stol. har man bara gett den några extra mil så bara, ja, men det här är bra. Och sen
det gäller att ställa in den. Den är känslig för att ställa in. Eftersom du kan ställa in så extremt mycket på stolen så är det lätt att hitta en dålig position.
Men när vi nu ändå sitter i stolen, hur är det då med innerutrymmen och förarmiljö och hela den biten?
Ja, tar man fram måttbandet så blir ju naturligtvis Mustang, den blir ju i särklass för den är ju längst, alltså den är ju 4,79 så den är nästan en decimeter längre än en Volvo XC60 till exempel.
Lite tokigt.
Ja, det är ju ingen liten bil.
Det är en väldigt stor bil och det märks på flera sätt. Men det är också det som återigen med utrymmena, det är ett ganska stort bagageutrymme. Det är en liten öppning men du kan ju fälla stolen så du får in en ganska mycket prylar i den där.
Jag lastar ju våra klassiska röda läskebackar och gör man det där som man fäller baksätet och man staplar så mycket som det bara går, då får man faktiskt in 19 backar.
Det är ganska bra.
Det
är som en liten livsstilskombi nästan.
Ja, nästan. Men det roliga är att den bilen som är näst bäst är ju Porsche då. Den har ju förvaringsutrymme fram under, ska vi säga frunken, främre huvudområdet. Vad säger vi?
Huven helt enkelt. Men kanske inte säga motorhuv, jag kan bara säga bagage.
Men för motorn sitter ju bak, ja. Så att det är ingen motorhuv.
Nej, det är en bagagelucka helt enkelt.
Ja, det främre bagageutrymmet, där går det ner 3 sådana här röda backar.
Det är ganska bra då får man säga. Det är ganska djupt, man kan ju nästan gömma en människa där. Eller om man,
lite obehagligt, Joakim. De har faktiskt ingen nödöppning framför.
Nej, det är jättekonstigt, men det har de i USA. Om det säljs där så måste man ha det.
Jaguaren har nödöppning utav sitt bagageutrymme. Och det känns ju lite överilat. För det första, om någonting har krypit ner där så kan du inte missa det. För det är ett litet bagageutrymme och det är väldigt...
Det är trångt. Mjuka väskor får man ha för att få in någonting där.
Det måste vara, antingen får du vara Tetris-mästare eller så får du ha ett liksom modellsytt bagagepaket om du ska åka på någon aldrig så lite längre resa. För det är 132 liter. Aha. Men det är verkligen prångigt och det är lågt. Men de har en rolig grej. Kan ni gissa hur många lampor det här lilla bagagerummet upplyser med?
Jag gissar att det är mer än en.
Det är mer än en.
Ja.
Jag kan säga att en Mercedes E-klass eller C-klass, de brukar ha 2, kanske 3 om man räknar in den som är i luckan upp till alltså själva kombiluckan. Just det. Pratar vi kombibilar här. Den har 3 lampor.
Det är otroligt.
Den har 2 längst fram, liksom, nu vill jag säga torpedväggen, men det är inte, utan det är ryggstöden, kupéns ryggstöd. Liksom.
Mot suffletten
till, ja. Där finns det 2 lampor, för att det är så grunt och det är ganska djupt, så att man ser ju inte vad som är där om man inte har belysning. Det har de tänkt på. Mm. Så den har 3 lampor, jätteroligt.
Det är väldigt trångt, men om man jämför, nu var det ju faktiskt, skevar det lite till det här testet, för det var ju faktiskt den Mustang Mach-1:an finns bara som kupé och F-Type finns både, eller ja, och Porschen var också en kupé, det var ingen cabriolet eller targa, medan Jaguaren var ju faktiskt en cabriolet. Och cabrioleten har en mycket bredare bagagelucka. För kupé-bagageluckan på en F-Type är väldigt, väldigt smal. Den är väl kanske inte jättebredd, utan det ser ut som en gammal E-Type-bagagelucka. Om man vet.
Den följer glasrutan.
Precis, helt rätt. Medan cabben är ju faktiskt lite mer praktisk. I det här fallet.
Men bra med belysning, tycker jag.
Ja.
Det tycker jag fler borde ta efter, men det är väl dyrt såklart. Men som sagt, det behövs kanske när det är väldigt långt och djupt och mörkt bagageutrymme.
Men... Nu måste vi hålla på att glömma det viktigaste bagageutrymmet, som alla, som Porsche-ägarna också gör, som vi inte glömde bort, men vi glömde bort här i podden. Det finns ju ytterligare ett lastutrymme i Porschen.
Det gör det.
Som är ganska stort, imponerande stort.
Imponerande stort. Alltså Mustangen och Porschen är ju fyrsitsiga. Mustangen kan du fälla baksätet. Det kan du också i Porschen. Men då, vän utav ordning säger, men då, där kommer ju bara motorn. Det gör den inte. Det finns en liten bagagehylla där. Och även om du inte fäller baksätet så är det, alltså de måste ju ha de här röda backarna någonstans i Stuttgart där Porsche utvecklas. För att vi får in 2 backar perfekt. De står så fruktansvärt bra här bara den här lilla bagagehyllan. Det är alltså verkligen centimeterprecision och eftersom ryggstöden går upp lite grann så är de lastsäkrade och klara. Helt fastklämda och sen, mot ruta och ryggstöd.
De kanske tillkom det här perfekta måttet på läskbackar efter en oktoberfest.
Så kan det mycket vara.
Om man vill sitta i baksätet då? Är det bekvämt? Går det verkligen på någon av bilarna?
Vi skulle haft Claes Karin här, för vi tvingade ju in Claes i baksätet på Mustang och det gick ju. Men jag tror inte han hade varit superbekväm med att åka mer än han... Under protester kanske han hade klarat av de här 7 milen som är mellan Stockholm och Uppsala. Mm.
Men det största problemet är ju inte stolarna i sig. De är inte så dåliga utan de är ganska väl stoppade och liknande. Men det är mer det att du har ju i stort sett inget benutrymme. Och framförallt har du inget huvudutrymme. De är ju väldigt vad kan man säga, fastback-kaross på Mustangen och lika samma vinkel på Porschen. Så det går ju inte att sitta där om man är längre än 1,20.
Nej, du får sjunka ner väldigt, vilket det finns en bild på det här faktiskt i tidningen. Och Claes på den bilden har ju sjunkit ner väldigt mycket, men ändå får han sitta lite snett med huvudet.
Ja.
Och det är så att om någon som Joakim, som kanske drar stolen i stort sett längst bak i Mustang, är stolen i det bakersta läget, då är det precis 0 cm.
Om vi kan gå in på den praktiska, Porschen har ju faktiskt isofixfästen i baksätet.
Ja, och Porsche isofixfästen, så att du måste ha en speciell Porsche-barnstol om de ska
helt
fungera.
Sant. Det
står en varningslapp.
Vadå? Så att de har isofix, men det är inte standardiserad isofix?
Just precis så.
Får
man kalla det isofix om det inte är standardiserat ens?
Själva låsmekanismen är isofix, men det kommer inte passa en standardstol. Det gör det däremot i Mustang. Där kan du ha en vanlig isofixstol.
Ja, det är ju bra. Men vad kostade det då i tillvalslistan om jag ska köpa speciella Porsche bilbarnstolar då?
Ja, Porsche kan ju det här med priser, så att man får räkna med lite drygt 5000 kronor så kan man få en sån där barnstol som passar.
Framåtvänd.
Jaha.
Det är väldigt billigt, men som sagt, jag tror att mycket gör det med isofixen också. Nu försvarar Porsche, det är ju det att det är väldigt, väldigt smalt där baksätet, så det är frågan om en standard isofixstol ens hade fått plats. Det kanske är därför du måste köpa den.
Okay.
Jag skulle gissa på det, för det är ju väldigt, väldigt trångt där bak.
Mm.
Ja, så även om avståndet mellan klorna är korrekt, så gör själva utformningen att det inte kommer att funka.
Exakt,
men vi hade ju även en icke-isofix-stol som vi har. Den är så smal stol du kan ha, i stort sett. Den går in. Det går att få fast den så att den sitter. Det är bara ett liten detalj. Jag tror att man måste lyfta in barnet via takluckan då, för att få in barnet på plats när själva stolen är... Det är klart att det går. Om man verkligen vill så går det.
Det är väldigt trångt.
Men det är extremt trångt. Mm. Men jag har provsatt faktiskt. Och dra mig baklänges på nollisticka. Alltså. Det går att sitta som passagerare. Jag säger inte att det är superbekvämt, men jag skulle absolut fixa Stockholm-Uppsala.
Alltså du sitter i framsätet
sitter
och har stolen bakom dig?
Exakt så.
Höger fram och stolen bakom. Och jag är lika sjuk som Anders. Jag är också så till de måttat där. Hur mycket måste jag kapa av mina ben så jag kan ha ett barn bakom mig då när jag sitter höger fram i Porsche? Det är ganska mycket jag måste kapa av mina ben. Men det kanske det kan vara värt.
Du får se vad det kan vara värt. Men är det då någon av de här bilarna som har isofix i fram?
Ja, Jaguaren har faktiskt i fram. Och det går även naturligtvis då att stänga av passagerarkrockkudden. Men till skillnad från de andra som man gör det här elektroniskt då inne i färddatorn. Så det är lite omständigt att göra det. Men det funkar.
Mm. Ja, förarmiljö då? Jag antar att det är digitalt och skärmar och pek och sånt som gäller inne i alla bilarna.
Givetvis är det digitalt. Mustangen har ju ett stort utbud av olika mätare och olika finesser som kommer där på den här displayen som tror jag är lite drygt 12 tum.
Mm.
Och det funkar bra tycker jag. Ser kul ut att du kan växla färg på din varvräknare så den kan vara orange för att matcha din stripning på din Fighter Jet Grey Mark 1.
Skärmen framför den för displayen är ju väldigt bra. Eller hyfsat modern. Så kan man inte påstå att infotainmentsystemet är speciellt. Det är ganska daterat. Och det är framförallt inte integrerat med varandra. Så du kan inte få fram bilinställningar i den skärmen. Du kan bara få fram skärminställning och tror jag, klockan kan du ändra när du går in i inställningsmenyn på. Det ser ut som en Ford Focus. Det är väl kanske fler som har kört en sån. Det är väldigt långsamt.
Ja, men samtidigt, de funktionerna du vill ha finns där.
Det gör de, absolut.
Sen finns också en funktion i den här medieenheten som kanske inte så många efterfrågar längre, men som ändå känns retro-rätt skulle jag säga. Den har nämligen CD-spelare och det är en ensam.
Just det, det har den faktiskt. Men rattvärmen måste också gå in i en undermeny för att trycka på. Helt värdelöst. Porsche har ju gjort en mindre bra grej. Porsches rattvärme sitter ju i den nedre eken. Det är en treekrad ratt. Den är dold. Den har ingen som helst symbol. Så att man måste trycka in fingret i den här eken och trycka till.
Vad gör den här knappen?
Precis.
Boom.
Ingen vet vad det är. Precis. Den skjuter upp takluckan.
Ja.
Det ska sägas också att Porsche, på tal om värme, tar extra betalt för stolsvärmen.
Det gör de faktiskt.
Men det går inte så att få i Ford med det Carlos-stol. Då åker stolsvärmen. Kan vara bra att veta.
Mm,
Jaguar. Både rattvärme och stolsvärme. Och det är standard kors i taket.
Titta.
Och Jaguar, har vi sagt någonting om förar infotainment där?
Där är det så att man, var det Nils Svärd som tog upp det i förra podden, att man får ta fram en kalender. Det är lite så i reaktionstiderna på Jaguars mediasystem, för det, F-typen har kvar det gamla systemet med den äldre processoruppsättningen, och det är väldigt långsamt. Men den stora bristen är att skärmen, när du fäller suffletten så ser du i stort sett ingenting. Mm. Är det direkt solbelysning på skärmen så ser du inget.
Men vi kan bara tillägga på F-typen, grundmodellen, vi har ju kört den uppdaterade såklart, men den grundmodellen kom för snart 10 år sedan, eller 9 år sedan ska man säga. Och det enda som hände när bilen uppdaterades, det var ju att man bytte ut den här gamla, de analoga mätarna med en väldigt pixlig skärm till den här fördisplayen, och infotainmentsystemet satt du och klagade på här precis. Jag håller med, det är otroligt långsamt, men om man jämför med föregångaren med så här snabbvalstangenter, där var du tvungen att ha en kalender, måste ha något ännu värre att räkna med.
Det var ju stenerosion i stort sett.
Det var helt värdelöst då. Så att det har ändå blivit lite bättre får man säga.
Vet ni vad? Vi har ju faktiskt inte pratat motorer ens för de här skojiga bilarna. Vad finns det i de olika?
Ja, men är det relevant att prata motorer? Det är trevliga bilar. Nej, det är klart att vi ska prata motorer.
Ja.
I Ford Mustang sitter det förstås en V8. Vad skulle det annars vara?
Det fanns ju faktiskt Mustangen, den här uppdaterade med en EcoBoost 2,3 liters 4. Men den har vi tagit bort i Sverige. Det var ingen som köpte den, tack och lov.
Nej, jag har en kort historia från ett gäng Ford-handlare som jag... De har en märklig anledning. De var på samma lansering som vi bilägare var på för någon Ford-modell. Jag tror det var Ford Edge. Det här är ju några år sedan när Mustang sålde enorma volymer innan man ändrade avgas...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter, och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Skatterna.
Bonus-malus-skatten.
Tack, där har du. Då var det en Fordare. Han hade beställt 170 Mustanger. Och jag kunde inte låta bli att fråga, 170 Mustanger, hur många har du beställt med fyrcylindriga? Jag tvingades ta 3. Det säger väl lite om intresset för dem där.
Verkligen. Så att, ja, nej, men V8 är den enda som finns kvar. Och Mac-1 har ju lite mer. En vanlig 5 liters V8 har ju 450 i GT:n. Och så är det 460 i Mac-1. Men om du bor i USA, då får du 480 hästkrafter. Så det är återigen bevis snyttade på några hästar. Det är lite skillnad på de motorerna. Avgasreningen är det stora skillnaden.
Men man kan nästan inte tro att avgasrening så som den låter. Det känns som att det är raka rör. Jösses, vilken
ja, volym. Det är lite speciellt kan man säga. Men det finns ju, Mustangen är väl den som har mest avancerat när det gäller sitt avgassystem. Det finns 4 olika lägen att ställa avgasventilerna i. Och du kan ställa in ett tyst läge. Så att du kan också programmera in om du vill att på viss tidpunkt på dygnet så startar den i tyst läge.
Just det där att man inte ska skrämma grannarna.
Ja, precis. Och det är väl väldigt trevligt tycker jag. För det är det värsta som finns när folk startar igång sin bil och trycker in avgasknappen.
Ja, det här med att vara tyst och tyst vid uppstart, det går ju att ifrågasätta. För vi brukar ju inte mäta det här. Men eftersom det är lite specialtest den här gången så har jag ju naturligtvis mätt hur kraftigt det här ljudet är. Men jag har ju tvungen att mäta för att kunna göra det rimligt lika. Det här är ju inte riktigt exakt vetenskap. Bilarna står på exakt samma plats. De står i vårt ljuslabb och så har jag haft stängda dörrar. Stängt sufflett, de har stått ett dygn, svalnat av och så har jag kallstartat. Och så har jag mätt den här volymen, maxvolym du får vid uppstart. Alltså som våra ljudmätare registrerar som det här var peakljud vid uppstart. Mm. Och då kan man säga, om du startar din Ford Mustang i tyst läge så genererar den 67 decibel i kupén. Mm. Startar du den i det normala läget, vilket är det bulligaste läget den kan starta i. Den har ännu ljudligare lägen när du kör den, då får du 71 decibel vid kallstart. Jaguar, sitter ni ner? För den här måste man nästan sitta ner för. Mm. Tyst läge, vilket är den standardvarianten. 63 decibel. Ganska försynt. Mm. Men om man, och det har faktiskt Joakim som lärde mig, att om man bara trycker på tändningen först så kan du aktivera sportsystemet med en liten knapp så att den startar i liksom...
På SÖR-information som jag brukar säga.
Ja, god morgonläget. Mm. Och då blir det 74 decibel.
Helt
det
sjukt.
Är mycket.
Vad motsvarar det?
Som referens kan vi säga att inne i kupén så måste du vara över 90 km i timmen för att komma upp till samma ljudnivå.
Okej. Okay.
Mm. Så att det är bullrigt. Mm. Jag tror att man brukar säga att 80 decibel är en vältrafikerad korsning ungefär. Porschen däremot, den har faktiskt bara ett läge. Så den liksom startar som den gör. Ja. Kan inte påverka den. Och den startar i någon form av maxläge. För den blir ganska tyst när den har, liksom kommit, när den har gått i 20-30 sekunder.
Ja,
men den ligger på 63 då.
Men jägaren är ju tokigt. Mm. Om jag hade en granne som hade en F-type och startade i det läget varje morgon så...
Grannsämjan hade ju blivit ansträngd.
Ja, exakt. Jag menar det som sagt. Det är en grepp bilen låter när man kanske är ute och kör på någon väg där det inte finns några människor, men just att man måste starta bilen i. Ja. Ja,
ja. Ja. Ja, vidare med motorer. Vad har vi mer då?
Ja, Jaguaren fortsätter ju då på V8-spåret. Och det här är en motor som kom med den här uppdateringen som gjordes inför modellår 2021. Så att den har en V8 på 450 hästkrafter.
Och det är ganska anmärkningsvärt att en 5 liter stor V8 med kompressor bara ger 450 hästkrafter. Eller bara, men det är ganska mycket. Men det är ju det att det är den nya mellanmodellen. Tidigare så såldes ju F-Type i Sverige och Europa med en V6a som var väldigt ljudig. Väldigt, väldigt ljudig.
Men den V6a, till och med två V6a, 340 och 380.
Ja, det stämmer. Hans två olika sport och inte. Men den här V6an är ju den mest korkade motorn som någonsin har byggts. V6an, en vanlig V6a, är ju mycket mindre än V8. Den väger mindre och den är mer kompakt. När Jaguar gjorde sin V6a hade de inte så mycket pengar, så de tog en V8-block och så fyllde de igen två cylindrar. Så den är lika lång som V8, fast väger mer än V8. Topplocken är kortare, men det är en riktigt korkad konstruktion. Den motorn finns kvar i nordamerikanska marknaden, men inte här i Europa. För vilken motor har man då om man startar grundmodellen för F-Type?
Ja, då får man den här fyrcylindriga motorn. Ingenium-motorn på, jag tror den är på 2 liter och 300 hästkrafter igen.
Precis.
Och den är rätt pigg den också, ska jag säga. Den är ju väldigt mycket billigare också. Den kostar ju, om du väljer kupén, så är det ju nästan ner på Mustang-pengar. Mm. 800, 12 000 någonting tror jag för kupén då.
Oerhört mycket pengar fortfarande, men ändå ganska prisvärt kanske. Porschen då, vad har vi där?
Givetvis en Boxer 6a. Tyvärr numera vätskekyld och även som en del entusiaster tycker är fruktansvärt och hemskt, så har den faktiskt blivit turboladdad.
Dubbelturbo eller biturbo kan jag säga, och 3 liter. Men den är ju extremt effektiv. Den är inte alls lika rolig om man tar en gammal 991 föregången. Den hade ju faktiskt en sugmotor 3,8 liter, så den var fantastisk. Varva hur mycket som helst och den lät underbart.
Ja, den sjöng på ett annat sätt.
Verkligen. Den här låter mycket fortfarande, men jag vet inte. Men den är extremt effektiv. Den verkningsgraden på den här måste vara högre än alla andra bensinmotorer.
Mm. Ja, och när man kör den här motorn så, framförallt om man väljer något av sportlägena när den stramar åt motorfästen och växlingarna i dubbelkopplingslådan som numera är 8 växlad, så är det ju... Det går inte att gå runt termen racebil. Alltså jag kan inte göra det. Den är effektiv nog så in i Norden.
Och den är alltid beredd, oavsett känns som vilken... Alltså det är ju full vridmoment liksom från 2000, vad kan det vara? 300 varv eller något sånt där.
Det är nästan 600 Nm. 2500 och den här ligger lite lägre.
Men Jaggans växellåda, det är en sån här 8-stegad SZF. Det är en jättefin, bra, modern tomhandel.
Klassisk.
Funkar stark och bra låda, men om man jämför med PDK så är det ju fortfarande liksom, PDK-lådan är otroligt snabb, men ändå växlar den så mjukt och smidigt och alltid beredd på noterna. Och känns som att den har betydligt mycket smartare hjärna än vad människan som kör bilen har.
Ja, det är kanske en förutsättning för att den ska stanna kvar på vägen också.
Så är det, absolut.
Men vi har ju Mustang också som har en lite annorlunda lösning. De har väl en egenutvecklad låda, eller utvecklad tillsammans med GM.
Jag tror att det är en GM-produkt har den också, så.
Men den är ju då 10-växlad.
3 växlar för många. Tyvärr är den manuella ännu sämre. Det är det som är problemet. Så att man vill ändå ha en 10-växlare. Men jag vet inte, det är 3 växlar för många. Det enda den gör är att byta växel den här bilen hela tiden. Man kan knappt nudda pedalen innan den växlar ner 2 steg.
Nej, och det är lite det. Om man kör normalt, då är det så att runt 65-70, då ligger den ju på 10. Mm. Så att om du kör som folk kör mest, ja, då ligger det ju på tiden 80-90% av körtiden.
Absolut. Men den, så är inte det lite märkligt. Den är inte jättesnål ändå. Är den, inte, och den växlar inte jättefort och den är lite sådär, den har svårt att bestämma sig vilken växel den vill ha ibland.
Ja, men jag tycker både i Porsche som vi redan har hyllat att den är så otroligt effektiv, men jag måste ändå ge jaggan att om du sätter den i liksom sportigaste inställningarna och du låter den bara, den växlar ju otroligt hårt. Jättebra. Och snabbt. Ja. Men får den känns mer som att okej, om det är obekvämt så kommer folk förstå att det här är sportigt. Mm. Så den växer inte så himla mycket snabbare, men nej, det slår känns, verkligen i växeln.
Det känns i hela bilen, och det är också om man kör aktivt någon gång och bilen kanske, man vill inte att den växer i en kurva då. Då vill man gärna att det kan bli jobbigt. Så att, ja. Snabbast kör du med Porschen. Vill du ha väldigt roligt att åka lite brett, då kör du F-typen. Vill du vara livrädd hela tiden, då kör du Mustangen. För den hoppar och studsar och det är liksom så här, om man kör den väldigt fort. Om man kör den lite långsammare så är den trevlig.
Ja, på dåliga vägar.
På dåliga vägar, då är den, då rör sig väldigt, väldigt mycket. Man måste, ja, få sitta och parera hela tiden med den.
Jag tror att det var Nils Svärd som gjorde undanmanöverproverna med de här bilarna. Och han konstaterar ju att för Porsche och Jaguar så var det ju i stort sett bara frågar om hur snabbt kan föraren vrida på ratten. Exakt. För att klara den här komfollan. För det liksom, till slut så går det inte att vrida tillräckligt fort. Men bilen, nej, klarar det om någon hade kunnat vrida tillräckligt snabbt på ratten. Så mycket väldigt fint, särskilt Porschen som hade lite mer, tillät lite mer sladd och stöttade väldigt fint med sitt antisladdsystem.
Verkligen.
Så bytte Nils till Mustangen och han bara, jag har kört personbilar som har betydligt bättre styrning än så här.
Den är tyvärr,
gick ju den väldigt fort ändå, tack vare sina fenomenala däck.
Det är fantastiska däck, men när väl greppet släpper, då går det väldigt fort. Och det var en medarbetare som provade på det här på testbanan. Han är inte här.
Ska man inte nämna några namn, men han satt i ett baksätt alldeles nyss.
Ja, precis. Ja, i alla fall. Men jag fotograferade ju det här L-testet och när jag stod och fotograferade Porschen i Jaguaren så dumdigt nog vågade jag stå ganska nära och få fina, tuffa bilder. Men när Mustangen kom, då gick jag väldigt långt bort för att den går lite yvigare om man säger så.
Du gjorde det där redan innan, du bara,
ja,
kände att nu måste jag
vet hur den här bilen går. Liksom, ja. Så den går jättefort och sådär, men den är lite oberäknad.
Vi måste ju prata lite ekonomi också. Nu har vi pratat roligt med motorer och köra och sådär, men milkostnaden, den är ju inte riktigt vad den brukar vara i bilägares tabeller. Eller
det är inte jätteroligt, nej.
Okej då, vi får väl prata pengar. Milkostnaden är ju, som du sa Maria, en annan dimension mot vad vi kanske har normalt i bilägare. Sist vi såg den här kostnaden var väl för Audi A8 och BMW 7-serie och Mercedes S-klass för några år sedan. Jag river av det här som ett poster. Milkostnad Mustang 103 kronor och 12 öre per mil. Jaguar 144 kronor 97 öre per mil. Och Porsche 156 kronor 71 öre per mil. Bakom de här milkostnaderna ligger hög förbrukning. Det går att köra dem snart. Man kan komma under, väl under liten med samtliga på landsväg. Vi har ju en bonus-malus-effekt som är besvärande. Alla kostar minst 21 000 kronor om året, vilket innebär att statskassan, så att säga kostnadsfritt då, eller ja, på köparnas bekostnad helt enkelt, kan ge 4,08 elbilar då en miljöbonus. Så det tycker jag vi ska tacka för. Och sen har vi ju det här med värdeminskning. Och värdeminskningen står ju för drygt 60% av milkostnaden. Och där går det ju ganska bra för Mustang. Förväntar sig efter 6 000 mil och 3 år att man behåller ungefär 58% av nybilsvärdet. Mm. För Porsche är det ännu bättre, det är 64. Jaguar, ner i källan, inte alls poppis tydligen, jag vet inte varför, 51%. Mm.
Men är det här jämfört med, om man säger, vanliga bilar?
Alltså det är ju ganska likt. Jag tror att Mercedes, när vi har testat dem, Mercedes A-klass ligger väl uppåt en 60-62% någonstans. Så det är förvånansvärt bra. Mustangen ligger väl bättre än vad Ford generellt sett gör. Det är väl nog nästan en 6-7% bättre än vad Ford brukar vara. Så att den
håller ju värt ganska bra. Men det smärtar ändå i antalet kronor räknat. Det är det som är så jobbigt här. Liksom att ändå att den Porschen håller procentuellt sett ganska bra värde. Så det är väldigt många tusenlappar.
Ja, det blir ju över 100 000 kronors diff som du ska skriva av per år mellan Porsche och Mustang.
Helt tokigt.
Det går ju att göra någonting åt det här. Våran beräkningsmodell är ju på 3 år och 6 000 mil. Det här är ju drömbilar, vågar jag påstå. Man använder de här inte varje dag. Man kanske inte kör så här långt. man kanske tänker sig att man inte behåller den i Toyota. Man kanske, tittar man på en drömbil så kanske man tänker snarare 5, 10, kanske
10 år, 3000 mil snarare. Liksom.
Visst, och då får man ju ner milkostnaden ganska kraftigt. Bara det att du slipper malusen efter 3 år påverkar ju med nästan 15 000 kronor per år i skatt. Så att det blir ju snabbt förhållandevis mycket billigare än vad vår milkostnad säger. Men som du konstaterar, Joakim, man kan ju faktiskt ta och köpa en sån här bil lite lätt begagnad också.
Det är ju så att, om man vill titta på en 992, alltså den senaste 911, den har funnits i 3 år snart. Det finns inte en enda begagnad bil som kostar under eller grundpriset. För alla 992 har ju väldigt mycket utrustning. Så därför har ju de tappat sin utrustningspeng, men de är fortfarande dyrare än att köpa en ny billigaste Carrera. F-Type däremot, tack och lov att det är en Jaguar. Du kan ju, eftersom att den har sett i princip likadan ut i 9 år, i princip, så kan du få en bil som ser ungefär ut som den i testet för mindre pengar än vad Mustangen kostar ny. Och den har inte gått många tusen mil en sån bil. Så att jag menar, köp inte en ny sån här bil om du har pengarna. Köp eller 2 begagnade.
Mycket bra konsument
tack,
om du köper 2 begagnade.
Tack.
Där fick vi upp milkostnaden.
Ja. Exakt. Nej, men det är ju det som är roligt. Men problemet med Porsche är ju det att om man tar föregångaren som Anders var inne här på, eller som vi pratar om här utanför studion, att den som heter 991, om du köpte en sån ny för 2-3 år sedan och inte köpte läder och stygn för 800 000 utan normal utrustning, du får ju tillbaka pengarna idag. I alla fall lika mycket. Det är helt sjukt. Det säger en del mycket om bilmarknaden, men det säger också om att hur lång väntetid är på en 911.
Ja, och vi ska ju säga att det här är ju ett resultat av en bilmarknad som är lite upp- och nedvänd. Och de beräkningsmodellerna som våra värderingsspecialister utav begagnade bilar gör, Autovista, de bygger på en mer långsiktig modell. Mm. Så att därav blir de här kanske lite lustiga värdena nu.
Och i det här testet så tillhör det ju massa fina bilder som vår eminente fotograf Simon Hamelius har tagit i nummer 10, och på webben finns det ju att läsa, där ni kör på natten, och då fick ni ju testa de här strålkastarna. Vad kan man säga om dem?
Ja, det är riktigt rackarns bra ljus i Porsche. Det är lite, man får vad man betalar för. 911 har LED Matrix-ljus som standard i det här GTS-utförandet. Jag kan redan nu säga att ni som sitter med tidningen framför er, så står det att de kostar 20 000 kronor. Och det är ett tillval att få de svarta. Då kostar det 20 000 kronor. Då är liksom ljusinsatsen svart. Men GTS-en har silverfärgade som standard. Så att strålkastaren i sig är standard. Men tillvalet kostar ändå 20 000 kronor. Men det du får då är bara
samma strålkastare med en annan design.
Exakt.
Men däremot om du inte väljer en GTS-modell utan väljer en Carrera.
Vad kostar det då?
Då är det finns det väldigt många olika strålkastare. För då standardstrålkastaren är väl ändå en xenonstrålkastare i sig på. Sen har du LED-strålkastaren. De kostar 10 000. De har helhusassistans som motsvarande. Bra strålkastare, men de här LED-matrix då, om man vill gå upp på dem, med 84 pixlar. Dyrt att byta ut, väldigt dyrt att byta ut.
53 000 lite dyrt.
Precis, per strålkastare. 30 300 kronor kostar det tillvalt. Och sen om du då vill ha återigen en liten svart ring, då kostar det bara 7 000 mer. Så det är lite beroende på vilka modeller här, men det är i alla fall, om du kan välja någon dyrt tillval till din 911, välj matrixstrålkastarna utan svart ring, för de är otroligt bra. Och sen så krockar du inte, för då blir det otroligt dyrt om du krockar. Så
att, gör inte det.
Nej, stå inte jag krockar. Ja. I alla fall inte förstöra strålkastaren. Mm. Krockar. Mm.
Krocka strålkastarvänligt. Ännu ett nyttigt tips från bilägarredaktionen.
Tack.
Klassikerredaktionen i det här fallet. Oh. Vi ska säga att den fick då 5 av 5 möjliga, både på halvljus och helljus, den här strålkastaren. Mustang, nästan lika bra halvljus, i alla fall om du räknar faktiskt i längd, men den har en viss bländfaktor så att den får nöja som en 4 i betyg. Jaguar, någonstans däremellan, men fin längd på helljuset, 197 meter, men framförallt bredden.
Mm, jättebra.
41 meter, alltså det är superbrett, det är 10 meter bredare än Porschen. Det är en standardstrålkastare det också.
Och för balansens skull, det här har ju varit en ganska glad podd om testa av sportbilar, så måste vi ändå få in, är det någonting som inte är så bra med de här bilarna?
Vi kan börja med 911 direkt. Vi har hyllat den mycket för att det finns mycket som är väldigt, väldigt bra på bilen. Men dels är det ju priset. Och så finns det ett annat problem med alla Porsches bilar med boxermotorer. Alltså Boxstern, Caymanen och 911. De är så inåt helskotta bullriga. Man blir tokig efter 5 mil på landsväg. I alla fall grov svensk landsväg. De bullrar så otroligt mycket. Och det är så synd. För annars hade det varit en perfekt långfärdsbil. För du sitter bra och allt annat är fantastiskt. Men, eller väldigt bra i alla fall. Eller med bullriga. Jättebullriga.
13 000 lite dryg kan rätta till lite utav bullret. Och kan få lättviktsisolerglasrutor till din 911. Och då hävdar de. Ja visst. Det är bara
of course. Sen kan man lägga till ytterligare 1 000 och få dem i svart. Tonade. Det är du. Lättviks och tonat, ja, ja, men i alla fall, men det bullrar väldigt mycket bakifrån, från bakhjulen. Det är ju väldigt stora hjul på de här bilarna, eller på 911. Det är 20 tum i fram, 21 tum i bak. Det är stora hjul, breda däck.
Det då bullrar, blir det bullrigt.
Det bullrar otroligt mycket.
Grov asfalt, det är hopplöst.
Det är väldigt synd att det är så faktiskt.
För du nämnde 21-tumsfälgen där också. Det är också en liten sak som är nackdel. Att om du, och det är ju inte orimligt att du kan få en liten fälgskada, en trottoarkant, du misslyckas. Mm. Bilen är lite bredare bak än vad den är fram. Mm. Det är lätt att liksom missa det. Om du skulle behöva byta en sån här fälg som är standardfälgen.
Centrummutter, lyxigt, lyxigt.
Så kostar det, alltså det är ju bisarrt. Det kostar över 50 000 kronor att byta en fälg utan däck.
Så däcket kostar ungefär
10 000. Reservdelspriserna kan vi definitivt säga på den negativa sidan.
Det är helt galet dyrt. Så krocka inte med din bil. Repa inte din bil.
Nej.
Vad har vi mer på den 911? Förutom att den är extremt dyr och att den är väldigt bullrig.
Vi hade faktiskt några som klagade lite grann på sittpositionen.
Mm. Den är svår att ställa in i de här stolarna.
Den är svår att ställa in. Och sen det är en eljusterbar ratt. Det är även på Jaguaren. Den var det en av våra längre förare som tyckte kunde vara lite närmare.
Ja.
Så som han sitter skulle han gärna ha lite mer ratt emot sig. Och i stort sett kan man ju säga att vi motorjournalister, vi kan aldrig få ratten tillräckligt nära. Så att det är möjligt att det är en liten överdrift, men ändå
lite till.
Lite till. Mm. Nu har ju det inkluderat i milkostnaden visserligen, men vi kan ju då lyfta ut att serva din Porsche de här 3 åren och 6 000 milen kommer ju ändå gå loss på en slant. Några gissningar?
Ja, basservice 1600 kronor.
20 000.
Det minsta, ja det kanske är 20 000.
30 370 kronor för de här.
Satan.
Och betänk då att de bara ska servas egentligen 3000 mil och vartannat år. Mm. Så förstår ni att den individuella servicekostnaden, det är ju bara 2 servicelitspänner, blir ju hög.
Mm. Den, vad ska man säga, om vi tittar snabbt på servicekostnaden på Mustang då. Om vi går vidare på den här, vi lämnar Porsche lite här och så kan vi gå in på Mustang. Om vi börjar just med servicekostnaden. Hur vad kostar den på Mustangen? För jag vet att vi gick från serviceintervall på, ja vad var det, 1600 mil till 90 mil under testet. Och det var inte att vi körde 1510 mil utan det var att, ja.
Du, roligt att säga serviceintervallet. Skulle du köra den här bilen på bana, vilket Mac 1 är lite mer förberedd för än den vanliga med sin extra kylning utav drivlina och motor.
Mm.
Kör du på bana och du kör mer än 4 timmar, då är det service efter 80 mil.
Mm.
Det är tajta intervaller.
Och vad kostar den servicen?
Den kostar, jag har faktiskt inte just 80 mila servicevarianten, men det ska byta alla vätskor. Men jag kan däremot säga vad den kostar om du kör mer normalt, då är det 1500 mil och en gång per år. Kör du normalt så har du 24 370 kronor framför dig de första 3 åren.
Dyrt barnmöte får man säga. Måste betala 24. Drygt 24 000 efter ett sånt. Ja, vad har vi mer på Mustangen då? Styrningen är inte bra. Den går att ställa in i 3 olika lägen, komfort, normal och sport, beroende på vilket läge du har ställt den.
Du och jag var övertygad om att komfort var bättre.
Ja, det minst dåliga i alla fall. Den är, problemet är också det att ändå att 911 har, om vi går tillbaka till Porsche, ändå att den har elektrohydraulisk servo som inte alls är lika bra som en gammal 997 eller något sånt där, så är den fortfarande så förbaskat mycket bättre än de andra bilarna. Så nu om man kör Mustangen utan att ha kört de andra bilarna så är den är okej i styrningen. Det är ingenting du anmärker på, men så fort du hoppar in i Porsche, eller Jaggan också för den delen, så märker man hur urbota dålig känsla det finns, feedback i ratten och den är VV-utväxling och servoverkan är helt fel. Det finns liksom, det spelar ingen roll vilket läge du ställer den i. Den är inte bra styrningen Mustang, tyvärr.
Och vän utav ordning kanske nu skriker gärna utav podden, men Jaguar F-Type hade ju hydraulservo. Och det var just betoning på hade. Den blev av med det 2015 tror jag. Då försvann den och blev reservo även hos Jaguar.
Den är fortfarande bra men den är inte riktigt lika bra som Porsche.
Ja, vi måste ta lite mer negativt än styrning i Mustangen. Vi får väl faktiskt säga att bränsleförbrukningen, för den står ju i en liga för sig nästan. Den drar ju väldigt mycket bensin.
Bränslin?
Det var nytt drivmedel.
Bränslin, ja precis. Och då kan man ju tycka att det här är en löjlig aspekt när vi pratar om sportbilar med stora motorer. Men det är ju återigen det att de faktiskt, Porsche är mycket snabbare och Jaggan är nästan lika snabb som Porsche. De drar inte alls lika mycket. Och Jaggan har dessutom överladdning på sin motor. Ja, men normal landsvägskörning så är ju jaggan snålare.
Vi gjorde en liten jämförelse här i, när vi körde 110.
Mm.
Och Jaguaren gick ju att få ner till 0,75. Mm. Så vi kör jämfart 110 på GPS. Mm. Och den drar i stort sett samma som min gamla Volkswagen Polo med 100 hästar. Det är
ganska imponerande får man säga. Tack.
Men Mustang slurplar i sig lite mer. Vi ska ju prata testförbrukning och testförbrukning är mer blandad körning. Mm. Så att det är ju kanske det lite mer så som bilarna körs till vardags. Precis. Vi får ju då ett resultat att Porschen går på 1,15 liter per mil. Jaguar 1,2 och Ford 1,23. Så att inte så stor skillnad, men
inte
ändå
stor skillnad,
men rent generellt sett upplevde nog alla förare att Mustangen var påtagligt mycket svårare att köra snott.
Och lite mer aktiv körning på vår avlysta teststräcka, så jag tror jag såg 4 liter milen på Mustangen. Sen så slutade den visa på mätaren helt enkelt. Så att den dricker väldigt mycket när man gasar med den.
Slutade den att visa eller slutade du att titta?
Det var nog snarare det sista ändå här.
Det är 98 oktan i alla också, så att det går ju åt.
Det dricker väldigt mycket. Så att det går att göra en snabb, väldigt snabba bilar som drar betydligt mycket mindre bensin än Mustangen.
Mm.
Men för att släta över det lite. Kör du som folk kör mest? De går, Jaguaren och Porschen går absolut lätt under liten.
Mm.
Mustangen kan nog också komma dit. Men kräver lite mer övertalning.
Några brister hos Jaguar då som du vill lyfta?
Den här mediaskärmen som försvinner vid solljus. Det är ju vilken blunder. Den riktigt borde de ju kunde ha gjort någonting åt.
Den har vinklat den några grader till kanske.
Ja, någonting. Det går. Jag tror vi körde den i regel för att det skulle se snyggt ut på bilderna, så körde vi den i läge svart.
Jag provade båda. Det är lika värdelöst när de sätter ner. Tyvärr.
Det är lite bättre när det blir vitt. Men, ja, men marginellt.
Vad har vi mer på Jaguaren då?
Bagagerummet har vi ju nämnt. Det är, du kan ju nästan inte använda den här bilen på en lite längre semesterresa.
Tyvärr. Och det är väldigt trångt i kupén. Det är en kort kupé och det finns nästan inga förvaringsutrymme överhuvudtaget. Det låter ju rörigt att...
Ja, det är du som är oskäligt lång, Joakim.
Jo, jag vet. Men de andra bilarna tillåter ändå att oskäligt långa människor kör dem.
Man ska kunna få vara lång också. Man ska inte behöva fundera på, över att kapa ben heller.
Nej, men lite så. Och så är det är ändå en GT-vagn.
Citroën C4 Grand Picasso är en utmärkt bil för dig.
Ja, herregud. Ja. Men jag menar bara det att det är en GT-vagn och då ska du sitta komfortabelt majoriteten av tiden. Och det gör man, men det är lite trångt i kupén.
Mm. Vi ska avsluta med att ni får välja ut en personlig favorit och så motivera varför. Jag kan väl börja med Joakim. Om du måste välja, under hot en av de här bilarna.
Jag vill välja Mustangen för jag tycker det är så trevligt att man kan få en sportbil för mindre pengar. Men det går inte. Jag har försökt på flera exemplar och jag försöker tycka om det, men det klickar aldrig. Det är inte, jag är inte Mustang-människa på något sätt. Liksom. Och det, ja, det, men det kan vi gå vidare med. Men Porschen återigen är en fantastiskt trevlig bil. Den är nästan lite för bra. Den är liksom lite, det är inte jättemycket känsla i den om man säger så, utan det är som ett precisionsverktyg. Löjligt ord, men och så är den otroligt jäkla dyr. Men jaggan kanske ändå är den som tilltalar mig mest. Den är inte perfekt rakt igenom, men jag har absolut roligast jaggaren. Den ser ganska trevlig ut och just framförallt att jag kan köpa en för den hälften av pengarna som ser likadan ut på begagnatmarknaden. Så att jag tror faktiskt att jag skulle välja Jaguaren. Alternativt att jag köper en Porsche 997, alltså 2 generationer gammal, för den är mycket bättre än den nya.
Anders, vad säger du?
Ja, man vill ju gilla Mustangen. Men
man vill verkligen, men det är svårt.
Alltså, Christian Ellmark som också var med och körde, han satte det ju så jädra bra. Han bara, ja, men man ligger här och kör på motväg och så lägger man liksom, man ligger lite på mellangas liksom mellanvarv och sen låter man liksom foten sjunka bara några millimeter så att den liksom börjar jobba utan att den börjar skena så den går ner bland alla de här växlarna. Han bara, det är ju direkt Highway 1, det är liksom solen i ryggen, slutmålet är San Francisco. Det blir ju det, alltså det är ju direkt i en Hollywood-scen, vare sig du vill eller inte. Det är så mycket förknippat med den här bilen.
Nu vill jag ha Mustangen ännu mindre faktiskt än jag ville ha nyss, men...
Men och jag köper det liksom, fascinationen för det där riktigt ultragenuint amerikanska, men det trevligt amerikanska, inte liksom det som vi kanske inte riktigt övertygade om. Men det går ju inte. Ska jag ha en sportbil så ska det vara en sportbil. Det ska inte vara en sportig bil. Nu kommer jag snart säga emot mig själv. Det borde innebära att jag skulle satsa på Porschen. Och det gör jag nog egentligen. Men jag fegar ur lite grann som Joakim. Men tycker ändå kanske, skulle man köpa en ny som jag ändå vill att vi håller oss till här, så skulle jag kanske undvika GTS:en. Jag tycker att en Carrera S kanske är det vettigare valet. Nästan samma effekt, men lite billigare. Och känslan i bilen är ju säkerligen, inte jag har kört den, säkerligen lika bra. Det är samma extremt höga kvalitetskänsla. Du har den här tajta sportbilsmässiga känslan. Mm. Men orkar man med det i längden då? Ja, kanske att jag gör det egentligen. Men jag vågar inte chansa. Och det är ju så härligt att åka med taket fällt. Så det skulle bli jagga för mig också. Och sen det där ljudet. Alltså. Det ljudet är ju helt magiskt. Porsche är jättefint, Mustang är jättefint. Men när Jaguaren passerar 3,500 varm, du släpper gaspedalen. Det bara smattrar avgasrören. Sen ger du lite mer gas. Fortsätter kanske upp mot rödmarkeringen på vårt flygfält som vi gjorde när vi gjorde axmätningarna. Kan för övrigt säga att alla bilarna gjorde gott 200 på rakan och både Jaguar och Porsche var över 260 tror jag. Porsche till och med nästan upp 290.
Jag såg en 2,9 på mätaren.
Men det är ljudet när den här motorn får fortsätta jobba och så kommer växelbytet. Det är sånt smällande. Alltså det låter så snyggt, det går liksom inte att förklara. Jag kan inte, det är helt otroligt, extremt vanebildande och man får ju nästan skämmas när man liksom gasar iväg. Och det är ju mysigt att bara glida omkring och höra den här lugna, låga, avspända V8-tonen från den där motorn. Så Jaguar.
Du landar i Jaguar F-Type till slut.
Jajamän, jag tar den begagnad.
Ja.
Och det är nog mycket för att Jaguaren kan vara lugn också. Ställer du in den i normalläget och stänger av avgassystemet så är liksom, den är ganska mysig att åka runt i liksom. Porschen är ju, visst, den är alltid väldigt, väldigt på. Och det är kul. Men om man skulle, ja, jag är nog, men en kupé såklart. Jag är ingen posör, vill jag påstå, så jag hade inte valt en
cabriolet. Det är härligt med frisk luft, Joakim. Mm.
Och det får faktiskt avrunda vid Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Hoppas vi hörs igen då. Tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på Trygg-Hansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.